Saxbase församlingspodcast så och på jorden.
Hej!
Det känns lite som jag pratar med ett spöke nu här, för du är ju egentligen inte här.
Nej. Nej, men precis.
Du spelar in en vecka förväg.
Jag har semester, ja.
Du ska till Las Canarias.
Ja, precis. Motvilligt, men ändå.
Ja, du menar på allvar att du inte vill åka egentligen.
Nej, men alltså jag är inte så jättetaggad faktiskt.
Nej.
Men familjen vill.
Ja, och det är bara att infinna sig.
Ja, och det tycker jag är ganska självklart. Livet, det är ett givande, givande tagande.
Ja.
Man får ställa upp även på sånt som man inte tycker är toppen toppen.
Men vad är det du inte gillar då?
Ja, men alltså, det här med, jag blir uttråkad så fort.
Ja, på semester överhuvudtaget eller på charter? Eller liksom?
Charter igen, alltså det här med att man åker till samma ställe och sen är man bara där.
Ja.
I så fall, klart man kan hitta på små saker även på Kanarieöarna,
ja.
men alltså, jag trivs bäst egentligen i såna här, där man får åka till storstäder och se saker, gå på museer och kanske gå på någon opera på kvällen eller någon annat sånt.
Det är inte superbarnanpassat med
Nej.
Andra ord.
Nej, och nu är det barn, nu är det verkligen barnanpassat där vi åker till. Mm. Det är sån här, du vet, Sunwing Resort. Ja, där alla barnen leker.
Och är det många eller är det bara du, Hanna och Tia?
Det är bara vi tre.
Ja. Okej. Ja, men någonting ska ni väl kunna hitta på.
Ja.
Vilken är det ni ska till?
Teneriffa.
Okej. Där finns det väl. Jag var på Gran Canaria, då gjorde vi någon sån här bussutflykt. Liksom.
Ja.
Fick man ju se allt möjligt.
Ja,
mandelodlingar och
ja, men precis.
Käka lunch där på någon klippa. Och
aha.
Fast så skulle man också gå och titta på någon som ville sälja några ullprodukter. Då, för att då fick man resan till billigare pris om man gick med på och lite försäljningssnack.
Okay.
Men ja, jag köpte inget, det var jättedyrt.
Förr fanns det sånt här, man kunde bli bjuden på middag och lite allt möjligt. Om man satt och lyssnade på någon sån här, man skulle köpa lägenhet eller så utlands. Det heter ju någonting. Timesharing heter det så?
Ja,
eller?
Kanske det är. Om man köper och har en viss, några veckor på
ja, precis.
Liksom.
Så det är väl det, är det som gör. Om man tycker det är kul att slösa bort ännu mer tid innan man bara sitter och lyssnar på någonting som man ändå vet att man inte kommer köpa.
Nej, men
så.
Gratis mat är ju alltid.
Ja, just det.
Något man får nödvändigt.
Ja, nej, men det är inte så att jag är inte odelat emot, utan det finns ju förstås alltså bara det här och det finns ju ett gym på hotellet.
Aha,
så, ja, men jag tänkte träna på förmiddagarna och sen alltså ligga sol och bada, det låter ju jätteskönt tycker jag också.
Du kanske ska läsa något bra. Har du någon bra bok du ska med dig?
Ja, jag ska med mig ett par böcker.
Ja.
Dels håller jag på att läsa andra delen av Winston Churchill-biografi som jag tycker är intressant.
Ja, men då.
Ja. Och så ska jag läsa en biografi om Nathan Söderblom som jag egentligen borde läst för länge, länge sedan.
Okay.
Men det är ju våran gamla biskop, Jonas Jonsson, som har skrivit den. Han skriver väldigt bra. Han har skrivit flera böcker. Han skriver ganska mycket. Så det är bra läsning. Så nu har han skrivit, den senaste nu var ju då om gamla ärkebiskopen Nathan Söderblom.
Mm.
Som är känd för den stora ekumeniska mötet i Uppsala. 1925 kanske det var, tror jag.
Okay.
Så han blev jätte mega stor. Han var ju så här känd i hela den kristna världen då på sin tid.
Ja, men det blir ju intressant.
Det blir bra, så då ska jag läsa den boken. För han kommer som sagt bara nu till konventet snart. Jonas Jonsson. Och berättar om sin bok. Och då är det ju bra läsning innan förstås. Ja. Jag skulle som sagt, jag har haft den sedan den kom ut. Men det bara, jag glömde bort den faktiskt.
Så kan det vara. Men du åker alltså till Kanarieöarna utav kärlek kan man säga.
Av kärlek kan man faktiskt säga.
Till familjen.
Ja.
Så offrar du det.
Ja.
Det är ju en fin övergång till dagens text.
Ja.
Tänker jag.
Det är ju det.
Temat är att växa i tro.
Ja.
Den femte söndagen i påsktiden.
Mm.
Och i texten som kommer från Johannes evangeliet så står det. Alltså befaller Jesus lärjungarna till och med. Att ni ska älska varandra.
Mm.
Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner, säger han. Så det är ju väldigt, det är väldigt fint, men man undrar också samtidigt, hur kan man liksom befalla någon att älska alla? Det är ju svårt att älska alla.
Ja, det går ju inte.
Nej,
det går
inte. Faktiskt.
Nej.
Då har vi redan misslyckats alltså. följa det här budet.
Ja, men det, jag tror, det är omöjligt att älska alla. Däremot så kan man faktiskt ta som en väldigt stor strävan i livet att älska sin familj.
Det tycker jag, absolut. Man kan börja där.
Ja, någonstans. Där måste, jag tycker faktiskt att det är där den kristna kärleken på något sätt utgår ifrån.
Mm.
Sen är ju inte ens det enkelt.
Nej, det, man kan ju ha jättedåliga föräldrar eller vad som helst. Ja, de har man ju inte valt.
Det finns ju jättemånga människor som lever i som också känner sig kvaddade i livet på grund av en hemsk uppväxt.
Mm, visst.
Och komma och säga till dem att det begriper väl att den kristna kärleken börjar med familjen.
Ja.
Den milde fadern. Som, och då får man en association av den pappan som kanske slår eller något sånt där.
Nej, det går inte heller att kräva.
Det är förut ett dilemma med att Gud kallas ofta för fader och pappa och allt sånt där. Har man då ingen god, positiva ingen vibbar av ordet? Nej. Då kan det vara jättesvårt.
Menar du med att den kristna kärleken börjar i familjen?
Ja, men jag tänker, det behöver inte vara kärnfamilj. Jag pratar absolut inte kärnfamilj, mamma, pappa, barn.
Nej.
Utan jag pratar om det som är ens familj. Och traditionellt så tänker vi ju på mamma, pappa, barn.
Ja,
men det behöver ju inte vara så. Det ser ju helt annorlunda ut idag. Mm. Dels så kan det vara samkönade familjer, men det kan ju också förstås vara för att det finns barn i olika från olika kullar, så att säga, med olika föräldrar. Men en familj kan ju också vara de människorna som man har. Om man inte har någon annan familj, så skapar man sig en familj. Alltså, det kanske är den närmsta vänkretsen fungerar som en familj och blir som en familj.
Ja.
Det är egentligen det enda jag menar är att eftersom det här med kärlek är väldigt svårt, så kan man börja där man står, så att säga. Där man har de människorna omkring sig som man ändå mår bra med.
Okay. Ja, men då förstår jag.
Och sen kan man försöka vidga det där. Och sen kan man ju öva på det där och vidga det så mycket det bara går. Mm. Och det är ju enkelt, eller relativt oproblematiskt, att älska sådana människor som tycker likadant som man själv.
Ja, det är ju oftast enklast i alla fall. Än de som tycker tvärt emot.
Ja, det blir ju så mycket svårare.
Ja. Så tänker jag också, det är skillnad på att älska någon och tycka om någon, eller gilla någon.
Liksom. Ja, det är jättestor skillnad.
Så om man gör skillnad på det så, då kan man ju tänka att liksom, ja, men jag älskar det, att man älskar någon, att det betyder att man respekterar dens liksom människovärde på något sätt. Mm. Och det kan man ju göra utan att för den skullen tycka om personen i sig liksom, eller tycka om ens åsikter.
Precis.
Så om man tolkar det så, då kan man ju älska de flesta i alla fall.
Ja. Jo, men det kan man. Då är det lättare för många, men det är ändå inte så.
Det är ändå inte superenkelt.
Nej, men alltså det är det som är så problematiskt. Ibland kan man undra, hur kan det vara så mycket konflikter på den här jorden som det ändå är?
Ja.
Varför?
Ja, men faktiskt.
Men så kan man bara ta det liksom ett mikroperspektiv och gå och titta på en skolgård.
Mm.
Så inte ens där på lilla skolgården älskar alla, inte ens tycker om varandra alla. Nej. Utan det är flera stycken. Ja. Tycker illa om varandra eller går in för att vara elak mot varandra eller så. Och sen finns det där genom, det följer ju från sandlådan genom hela livet upp. I vissa kulturer, alltså till exempel vissa arbetsplatser, där är det också mer tillåtet att ha en rå och tuff jargong. Vuxna människor känner sig osynliggjorda eller till och med mobbade eller till och med kanske fysiskt utsatta på olika sätt. Och någonstans är det ju på ett sätt svårt att förstå att det ska behöva vara så där. Men likväl, så är det ju.
Så är det ju. Det ser man ju överallt.
Och då, om du och jag kommer och bara trillar in i en hård miljö där det pågår massa stora konflikter och säger, men ni ska ju älska varandra. Hör här vad Jesus säger i Johannes evangeliet. De skulle ju slänga Bibeln efter oss och tänka, vad kommer ni med för någonting? Det här är ju så himla långt bort från våran verklighet. Det är just det här som är en av de stora utmaningarna. Hur får man den här ganska perfekta verkligheten i alla fall Jesus utsager som han vill och önskar och sådär. Hur får man den att matcha i en miljö där man för det första har det dåligt, för det andra inte har några goda förebilder och för det tredje tycker att det här med Jesus är totalt ointressant eller till och med motsatsen. Ur dåligt.
Mm.
Och hur möts det? Hur möts vi? Alltså hur möts den goda tron, det goda samtalet med en miljö där man inte vill veta av det? Går att mötas? Det kanske inte gör.
Nej, det är ju inte helt enkelt. Då får man kasta alla sina fördomar och och våga vara öppen för någonting helt nytt. Från båda hållet, tänker jag. Och det är ju inte så vanligt.
Nej, men det är ju inte det. Det är ju, oftast är det ju faktiskt motsatsen, att det både kristna människor och, om vi säger organiserade ateister, de här till exempel som har snott namnet humanism, alltså jag hörde någon felsägelse. Vi pratar alltså om de här som först hette Humanetiska förbundet och nu kallar de sig humanisterna. Ja. Det är alltså de som står för en helt sekulariserad värld. Mm. Där Gud inte finns och där andlighet inte finns, om jag nu har förstått dem rätt. Men då hörde jag någon som sa att vi pratade om någon och sa, ja men det är han, ja just det, det är han humanisten. Nej, skulle jag vilja säga, det är han ateisten. Jag skulle vilja, om folk sa till mig, Thomas Rådhed, ja det är han humanisten. Det skulle jag se som något positivt innan de har lagt beslag på det ordet.
Ja, precis. Så det låter ju som att kristendomen är inhuman.
Ja, eller hur? Precis.
Det är jättekonstigt.
Men det är jättekonstigt. Ja. För det finns ju också en gammal rörelse, gammal, som heter kristen humanism.
Ja.
Jag tror det finns någon slags ett förbund som heter kristet humanistiskt någonting, som är åtminstone från början på 1900-talet, alltså betydligt, betydligt äldre än de här humanisterna som vi pratar om. Nej, men alltså, så det finns ju människor, både kristna och de som står för motsatsen. Ja. Som där man egentligen bara så försöker puckra på varandra, åtminstone verbalt.
Ja.
Tala om vem som har rätt och att ni har fel. Mm. Och det finns ju inte en minsta känsla av att försonas någonstans.
Nej, det är inte mycket förståelse däremellan faktiskt. Det är nog svårt att åstadkomma det också.
Mm. Jag satt och lyssnade på Christer Sturemark, som jag tror han heter. Som är på många sätt en väldigt lysande verbal människa. Mm. Och sådär. Men han står ju för egentligen motsatsen på många sätt mot vad jag gör. Och han är ordförande för just humanisterna. Men då tänkte jag, när jag lyssnade på honom på radio, så tänkte jag, nu ska jag försöka lyssna på honom med så neutrala öron som möjligt. Och höra egentligen, vad säger han? Och då kom jag på många saker, att han och jag är egentligen ganska lika på många sätt.
Man säger samma saker, men man har olika vägar dit.
Precis. Och Hade han och jag fått stått och prata med varandra på ett vanligt sätt utan att försöka övertyga eller överbevisa varandra vem som har fel, så skulle vi nog upptäcka att vi hade en del grundläggande saker som är faktiskt väldigt lika. Men eftersom han utgår från, i alla fall i sin retorik, i alla fall gjorde han det tidigare, han kanske har också blivit lite mindre hård i kanterna med åren, inte vet jag, men han utgår ifrån på något sätt att alla troende människor är hjärntvättade.
Blinda.
Vi följer bara någon auktoritär styrd tro. Vi slutar tänka. Och det leder till förtryck och elände.
Mm.
Och det är klart, det finns inom kristendomen. Och det finns inom islam,
det finns överallt,
inom buddhismen, inom hinduismen, det finns egentligen inom alla, men det finns inte bara inom religionerna, utan det finns, förtrycket finns ju inom massa, hur många politiska system som helst. Det går ju räkna upp hur många länder som helst.
Ja, visst.
Det förtrycket,
alla diktaturer finns,
och det finns ju dessutom också just det vi pratar om, kärleken. Det kärleken kväver människor. Där kärleken övergår till förtryck. Där människor i ett förhållande blir misshandlade. Där man känner sig fångad i sitt eget förhållande. Där kvinnor skulle som alltså högsta önskan att komma bort ifrån sin man och känna, han kommer aldrig mer komma efter mig. Alltså då är det verkligen förtryck. Så förtrycket finns överallt. Men eller snarare, det finns i alla miljöer. Men det finns också så mycket god kärlek, så mycket goda förhållanden, goda män och goda kvinnor. Det finns många goda politiska tankar, och det finns också goda politiska system, demokrati till exempel. Och sen så finns det god kristendom och god islam och god buddhism och humanism, hinduism och så vidare. Det goda finns ju förstås också överallt. Men vill man bara se den ena sidan, då blir det svart. och vitt. Så de som säger förbud kristendom, bort med kristendom, ja, okej. Okay. Eller bort med religion, säger de kanske snarare. Då kan man säga, ja visst, men då ska vi också då tar vi bort politik också. Vi tar bort kärleken också. Då blir ingenting kvar.
Nej.
Då blir livet helt meningslöst.
Ja.
Ja, men det handlar ju om nyanser i allting.
Mm.
Och kunna också erkänna att jag är en del av kristendomen. Jag är väldigt stolt över att vara troende. Och är glad över att jag faktiskt tror. Jag tycker det är en ynnest att få ha den här tron som jag har. Jag skulle önska att alla hade den.
Mm.
Men det finns kristna miljöer, har funnits och finns fortfarande, som inte fungerar bra.
Nej.
Som är dåliga.
Man får ju bara fortsätta hävda då att man är vid sina sinnesfulla brunk liksom.
Ja.
Nej, men att man är fullt kapabel att göra sina egna val. Att man inte är upp till bevis att man inte är hjärntvättad bara för att man kallar sig kristen.
Liksom. Nej, men visst, precis. Mm. Och att, som du säger, att man fortfarande gör sina egna goda val.
Mm, att man tillhör en goda kristendom.
Ja. Och sen finns det de kristna människor som är ändå, i alla fall mycket större än mig, som klarar av och kan sprida det goda budskapet och också omsätta det i en handling i alla lägen i princip. Så. De kanske inte är jättemånga, men de finns. Det finns så många exempel på historien där människor har gått i döden för någonting som de verkligen tror på eller för kärlekens skull.
Mm.
Ett sånt klassiskt exempel inom, som man gärna berättar för konfirmanderna, det är Maximilian Kolbe.
Mm-hmm.
Har du hört historien?
Ja, jag känner ju, det låter bekant. Jag kanske har nämnt det förut, men du får gärna berätta
igen. Maximilian Kolbe satt ju i Auschwitz. Mm. Han var katolsk präst. Polack tror jag han var.
Mm.
Han hamnade i Auschwitz. Det här, jag kan inte historien så här exakt superduper bra i detalj, men det går i alla fall ut på, jag tror att det hade varit ett flyktförsök.
Mm.
Och som straff så skulle, de hade ju alltid kollektiva bestraffningar, så läger vakterna eller personalen där, nazisterna helt enkelt, de skulle döda 10 stycken människor. Bara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 där. Kom hit, nu ska ni bli skjutna. Som straff för att några kamrater försökte rymma.
Okay.
Och då var det. Då, och Maximilian Kolbe var inte en av dem som blev utvald. Men det var en av de här männen som hade barn. Och fru. Och de här männen, det var inte. För man tänker Auschwitz, så tänker man på Birkenau och utrotning av judarna. Och allt. Mm. Det här var det här Auschwitz 1. Själva ursprungslägret så att säga. På något sätt ingen trevlig miljö, utan ett helvete i sig på jorden. Men de här fångarna som vi pratar om nu, det var krigsfångar. De första som kom dit var krigsfångar. Mycket polska och ryska, sovjetiska krigsfångar. Så han bytte plats.
Jaha.
Han gav bort sitt liv för att den här mannen skulle få leva vidare. Och kunna få återförenas med sin fru och sina barn.
Mm.
Maximilian Kolbe hade inga barn. Han var ju katolsk präst.
Mm.
Så han tog hans plats. Och gick i döden av kärlek för det han trodde på. Mm. Och för godheten till en medmänniska. Det är stort.
Det är ju typ bland det största man kan göra.
Ja.
Skulle jag säga.
När man går i Auschwitz så finns det, vad det nu heter, block 18. Kanske inte, jag kommer inte ihåg det. Men det är ett speciellt block där bestraffningen fanns. Och där man kunde sitta inne på någon form av isolering och sådär. Och där i källaren så är det ju cellen där Maximilian Kolbe dog.
Mm-hmm.
Så där står en ikon och ett ljus alltid nu tänt.
Ja.
I hans för övrigt kolsvarta, underjordiska, fuktiga, på alla sätt olustiga cell.
Mm. Mm. Ja. Ja, det var fint. Ja, ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Det var ju precis så han sa.
Så sa Jesus.
Ja. Vi hoppas att vi slipper behöva göra det. Men man kan åtminstone göra allt man kan för att älska dem man har omkring sig.
Ja, absolut. Men så börjar man där så kommer man ganska god bit på väg. Samtidigt så ska man faktiskt börja ändå närmare.
Med sig själv.
Sig själv, ja. Ja, men det måste starten vara. Älska sig själv. Tycka om sig själv.
Ja, för annars tror jag inte att man kan älska någon annan heller.
Nej, men eller hur? Går man och känner sig olustigt emot och så här, då är det säkert mycket svårare.
Mm. Ja, då finns det liksom ingenting att ge av.
Nej.
Tror jag. Det är sant.
Och därför får man vara lagom hård mot sig själv.
Mm.
För det går ju alltid att hitta fel på sig själv. Om man tittar man kritiskt så hittar man ju fel. Både på hur man är och
kanske. Ja, och man kan inte gå och tro att man är perfekt.
Nej,
det är inte där,
nej, inte där det handlar om.
Men att vara, ja. Ja, ändå vara
smånöjd. Nej,
smånöjd. Ja, men precis.
Men sen lever vi i ett sånt samhälle.
Man får älska sina brister också.
Ja, precis.
Sina brister och sina bristningar.
Ja, just det. Exakt. Men det får man får inte säga det till någon annan. Nej. Att man älskar sig själv.
Nej. Så.
För då framstår man som dryg, upplåst och stöddig.
Ja.
Så i smyg kan man älska sig själv.
Smyg älskar dig själv så du kan älska de
andra
runt omkring dig.
Öppet.
Ja, precis.
Ja. Så kan man väl säga.
Ja. Mm. Jag tror vi är nöjda också.
Okej. Okay.
Mm. Eller har du något mer att tillägga?
Nej. Alltså, veckans ord. Smyg, älska dig själv.
Smyg, älska dig själv, ja. Det tycker jag.
Mm.
Mm. På söndag är det gudstjänst i Ekumeniakyrkan. I Nykerkil.
Ja.
Yes. Och deras gospelgrupp sjunger.
Mm.
Och Simon Richardson är där.
Mm.
Så det blir,
Det blir bra.
Klockan... Ja, men titta här nu. Jag läser ju bakifrån här.
Det är klockan 18
på söndag. Sen så backar vi lite grann. För vi har ju faktiskt klockan 11 gudstjänst i Håsta kyrka. Och då är det den här special gudstjänstord för små och stora. För då har vi dopfest efteråt. Så är det. Jag höll på att missa här nu.
Ja, men den är ju jättekul. Då kommer ju alla våra dopbebisar som har hunnit bli...
Inte ett år.
Just det.
Mm.
De är inte bebisar längre.
Mm. Massa ettåringar i kyrkan och sån tårta och grejer i församlingscenter.
Det är så roligt för de går ju fram själva. De brukar med sina föräldrar. Mm. Men sen så får de den här dopdroppen.
Ja.
Ettåringen. Och jag kan liksom se hur de tittar på den här droppen och tänker, vad är detta?
Ja,
och vad ska det här vara bra för?
Och ska jag äta upp den?
Ja, just det.
Väl, precis. Där de flesta tänker så här. Måste smaka på den.
Mm.
Ja, nej, men det blir fint. Just det, sen är det ju också på kvällen där klockan 18 i Axberg kyrka. Konsert med TH-trio.
Just det.
Om man inte tar sig ut till Kil så kanske man kan ta sig till Axberg i alla fall.
Ja, de är bra. Jag hörde dem förra året.
Mm. Ja, för de har varit här tidigare ett par gånger tror jag. Jag vet tyvärr inte så mycket om dem just nu. Mats har ju... bättre koll. Han sa att de hade en ny pianist tror jag.
Mm-hmm.
Som skulle vara riktigt grym. Okay. Och det Mats vet ju vad han talar om.
Mm. Ja, men verkligen.
Där. Så att det kan vi verkligen rekommendera.
Absolut.
Att gå på. Mm. Men det var det.
Ja, och jag är ledig nu. Alltså, jag är verkligen, just nu är jag ju inte ens hemma.
Nej.
Men jag har jobbat jättemånga helger. Jag har typ jobbat 5-6 helger på raken.
Oj, jaha.
Så nu är jag ledig ganska mycket faktiskt en period. Dock inte 5-6 på raken, men ganska mycket. Så det blir, och sen jobbar jag någon helg, sen är jag ytterligare ledig. Så jag kommer in i en väldigt lång period.
Skönt.
Ja.
Får vi hoppas på återhämtning.
Ja.
Mm. Men bra.
Bra då.
Då tackar vi för den här veckan.
Då ses vi framåt maj.
Ja, det är ju faktiskt så.
Ja.
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 Valborg. Nästa helg.
Ja. Vad härligt.
Mm. Får vi plocka fram damm av studentmössan.
Mm-hmm. Mm. Och sjunga vintern rasa.
Ja, det ska jag.
Ja.
Ja. Men det tar vi nästa vecka.
Mm, gör vi. Mm. Då sjunger vi mer.
Det gör vi. Ha det så bra så länge.
Bra.
Mm. Hej.